Vi alla har ljugit någon gång. Vi har alla ljugit för någon vi tycker om och egentligen inte vill såra. Och kanske har vi ljugit just för att inte såra någon med sanningen. Alla som ljugit för någon vet att det ibland kan bli nödvändigt att dra ännu en lögn för att täcka upp för den första. Och helt plötsligt har man målat in sig i ett hörn. Ibland ljuger man för att skydda sig ifrån verkligheten. Ibland för att skydda andra. Och ibland kanske en lögn är nödvändig av andra anledningar. Men vad händer när man plötsligt blir konfronterad och påkommen? Vad händer när man blir krävd på sanningen och man tvingas erkänna hur allt egentligen är? Plötsligt kanske man står där i sitt hav av lögner och riskerar att förlora allt med sanningen. Och hur hanterar man det då? En del ger upp och erkänner, och andra väljer kanske att fly eller rent av täcka upp med ännu fler lögner. Stefan Nilsson hamnade i just den situationen. Han konfronterades av sin pojkvän en morgon. Han blev avslöjad och plötsligt infinner sig paniken. Hans lösning var att sätta händerna om Jens hals, klämma åt, gömma kroppen i ett förråd och sen använda nya lögner för att täcka upp vad han gjort. Nackdelen med lögner är bara att hur vi än försöker fly så kommer sanningen alltid komma ikapp oss förr eller senare. Välkomna tillbaka till podcasten Svenska mordhistorier med mig Sebastian Krantz. I det här avsnittet så berättar vi om mordet på Jens Jansson, skrivet av vår skribent Emily Åkerblom. Den 8 augusti 2013 söker man igenom Jens Janssons förrådsutrymme på hans adress i Skoghall i Värmland. Anledningen är att Jens är anmäld försvunnen av sin familj och har inte setts till sedan slutet av juli när han skulle ha åkt först till Stockholm och sen till Cypern med sin pojkvän. En genomsökning av hans lägenhet gjordes redan den 6 augusti, men då hittade man inget som såg märkligt ut. Det fanns inga spår efter Jens eller tecken på bråk. De börjar sen söka igenom vindsförrådet, men inte heller där kan man hitta något av betydelse. Efter ännu lite sökande lokaliserar man även ett källarförråd som tillhör Jens, men det är låst med ett hänglås. Poliserna tar sig då upp till lägenheten för att leta efter nyckeln och ordningsamt och prydligt hänger där alla nycklar. Men inte nyckeln till förrådet, vilket de finner underligt. Då inväntar de ett formellt beslut om husrannsakan av förrådet och en stund senare börjar de att söka igenom det. Den ena polisen flyttar på en vit påse som står ovanpå ett vitt täcke. Den andra polisen som är närvarande kände med den högra foten ovanpå ett täcke som låg som ett bylte in mot ena hörnet för att undersöka om det låg något under. Han konstaterar då att det ligger något där och den ena av dem la sedan handen på täcket och konstaterade även han att där ligger någonting. De tar upp en ficklampa och lyser på täcket under tiden som den andra polisen viker undan en del av täcket. När de gör det blir plötsligt en arm synlig och båda två backade då ut ur förrådet och kontaktade en inspektör och säkrade sedan platsen i väntan på tekniker.
Jens Jansson, 27 år gammal, blev mördad av sin pojkvän Idag hålls rättegången, eller startade rättegången. Och jag tänkte att du kan ge oss lite bakgrund. De flesta har nog läst om det, men uppdatera oss lite.
Det är ett ganska krångligt fall, måste man ju säga. Det var ju många vänder fram och tillbaka. För det började med att 27-årige Jens Jansson och hans 10 år äldre pojkvän skulle åka på en resa utomlands i Cypern. Och sen så fick de anhöriga ett sms eller en slags uppdatering på Facebook att ja, bara så att ni inte oroar er så har vi tappat bort våra mobiler. Vi hör av oss snart. Men de hör...
Kroppen som anträffas där i förrådet är Jens. Han är iklädd i kalsonger och en slarvig påtagen morgonrock. Han har en plastpåse knuten över huvudet och är slarvigt lagd i hörnet med benen lutandes mot en vägg. Han är sedan täckt med ett täcke och en badrumsmatta och lite diverse bråte. För hans vänner och familj, som in i det sista hoppats att han skulle komma tillbaka och må bra, var mardrömmen ett faktum. Familjens misstankar om att något inte stod rätt till hade vaknat i samband med att Jens och hans pojkvän Stefan skulle vara på en resa till Cypern tillsammans. Den 26 juli hade de båda hälsat på hos Jens mamma. Och det är också sista gången som hon träffar Jens. Hon hade redan då bett Jens att inte åka eftersom att hon hade en dålig magkänsla gällande Stefan. På lördagsmorgonen ringer hon till sin son, men då svarar Stefan och berättar att Jens står i duschen. Han lät stressad och sa att de snart skulle ta en taxi till tågstationen eftersom de skulle ta tåget till Stockholm och vara där över helgen innan paret åkte vidare mot Cypern. När mamman visste att de skulle sitta på tåget provade hon att ringa igen. Men än en gång var det Stefan som svarade och nu säger han att Jens gått för att köpa öl i restaurangvagnen. Hon fick sedan ett flertal sms ifrån Jens telefon. Men hon tyckte inte det kändes som sms'en var ifrån honom. Och han brukade normalt sett ringa istället för att skicka sms. I ett av sms'en hon fick så stod det: "Var inte orolig. Var inte arg på Stefan." Vilket hon fann underligt eftersom hon inte nämnt att hon varit arg på honom. Senare på kvällen får hon ytterligare ett sms om att de skulle gå på sommarkrysset på Gröna Lund. Och på morgonen därefter kommer ännu ett sms från Stefans telefon om att Jens egen telefon gått sönder under besöket på just Gröna Lund. Men att han skulle ringa henne senare under dagen. Vid det laget börjar mamma ana att något är fel och ringer då till alla hotell i innerstaden för att se om någon av männen finns inbokade och hittade till slut en bokning i Jens namn. Men ingen av dem hade checkat in där. Samtidigt fick hon också reda på att det inte fanns någon resa bokad i deras namn och blev först lättad. Men efter några dagar görs uppdateringar på Facebook om att paret är på väg till Cypern. Men då vet hon att inga biljetter finns och dessutom gör Stefan en uppdatering där han påstår att de kommit fram och att de båda blivit av med sina mobiltelefoner. Och alltså inte kan nås. Att de mår bra och hör av sig inom kort. Det inlägget görs ändå ifrån en mobiltelefon. Och vid det här laget är Jens mamma orolig och ringer vid något tillfälle polisen. Men där tror man först inte på henne. Jens var en snäll och hjälpsam man ifrån Värmland. Född 1986. Han var skötsam och mycket omtyckt av sin omgivning. Han ringde sin mamma varje dag och var ofta hemma hos henne för att hjälpa henne med olika saker. Han träffade Stefan på våren 2013 och de var kära i varandra. Stefan flyttar ganska snart in med Jens och de hade på många sätt ett bra förhållande. Dock så ljög Stefan om mycket saker. Inte bara för Jens utan också för människor i deras närhet. Han ljög bland annat om sin ekonomi och påstod sig ha väldigt mycket pengar som han ärvt efter sin pappa som nyligen gått bort. och även efter sin farmor. Till en del sa han att han hade 4 miljoner, ibland var det 9 miljoner, och till någon annan sa han 24 miljoner. Han och Jens planerade till och med att köpa hus i Skoghall där de bodde, och Stefan skulle betala det. De hittade snart ett hus som passade. Det skulle kosta nästan 1,7 miljoner och Stefan skulle betala kontant. Till att börja med skulle en handpenning betalas, men pengarna kom aldrig in och tiden för att få behålla huset började bli knapp. Stefan lovar också att låna ut en större summa pengar till en tjejkompis och hennes familj som satt i en ekonomisk knipa, men inte heller hon får några pengar. Precis som med handpenningen drog det ut på tiden. Stefan skyllde på fel hos banken, att han inte ville bära med sig så stora summor kontanter, att han glömt kuvertet med kontanter hemma och så vidare. Vid ett tillfälle ringde han till och med och utgav sig för att arbeta på Nordea och skulle på så vis försöka försäkra kompisen att en transaktion gjorts och var på väg. Hon blev till slut arg och insåg att allt varit en bluff och konfronterade Stefan, som då blev arg och fortsatte att förhala och skylla ifrån sig. Stefan var också skyldig Jens mamma en mindre summa pengar. Men även för henne så tycktes det alltid bli olika förhinder som gjorde att pengarna aldrig kom fram. Stefan är född 1976 och är ifrån början hemmahörande utanför Hudiksvall. Och fortfarande vid tiden för mordet så hade han en lägenhet kvar i orten, Iggesund, cirka 2 mil söder om Hudiksvall. Innan han flyttade till Värmland jobbade han på SJ som tågkontrollant. Under 2012 mådde han dåligt psykiskt, var självmordsbenägen och var till och från inlagd på psykiatriska avdelningen i Hudiksvall. Han blev inlagd på den slutna avdelningen i augusti 2012 efter att ha försökt hänga sig på en allmän toalett på sjukhuset. Vakterna på sjukhuset hade hittat honom där och fått ner honom och sedan fört honom till den psykiatriska avdelningen där han blev kvar i 6 månader. Orsaken till självmordsförsöket ska Stefan uppgett ha varit en våldtäkt han utsätts för en tid innan i en lägenhet i Uppsala. Det gjordes dock ingen anmälan och han uppsökte heller aldrig vård för det. Personalen på avdelningen upplevde det som att han talade sanning om övergreppet och han försökte flertalet gånger ta sitt liv på grund av våldtäkten under sin vistelse på sjukhuset. Under tiden på Hudiksvall sjukhus så får han diagnosen svår depressiv episod utan psykotiska symptom, och efter halvåret bedöms det att behandlingen gått i stå som de beskriver det, och han flyttas då till ett behandlingshem med god erfarenhet av suicidbenägna patienter. På behandlingshemmet var Stefan kvar i 2 till 3 månader innan han till sist avvek efter en permission och sen inte kom tillbaka. Meningen var att han skulle ha stannat ett år, men skrevs då istället ut i maj 2013. Alltså ungefär samtidigt som han träffade Jens. Läkaren på behandlingshemmet menar att han led av en form av posttraumatisk stress och det upplevdes som han ljög om en del saker. Läkaren menar också att det var under 2 av sina permissioner som Stefan träffat Jens och att han inte kom tillbaka efter den andra. Jens mamma berättar att hon till en början tycker om Stefan och att hon hade fallit för hans norrländska dialekt. Han var, när männen träffades, arbetslös men sa att han skulle söka jobb som tågvärd i Karlstad. Stefan berättar under sommaren att hans pappa är sjuk och senare så ska han ha avlidit, och Stefan är då mycket skärrad. Senare har mamman dock fått veta att hans pappa faktiskt inte hade dött. Hon började bli misstänksam mot honom och när paret skulle besöka banken inför husköpet. Men Stefan hittade alltid på en ursäkt. För att förskjuta det försökte hon prata med Jens men fick sällan tillfälle, eftersom Stefan alltid var med. Dagarna innan mordet hade de båda männen blivit osams hemma hos mamman angående pengar Stefan var skyldig som aldrig kom fram. Och det slutade med att Jens var ledsen och att Stefan åkte hem till lägenheten själv. Det var då mamman berättade om sin oro angående Stefan och bad Jens att inte åka. Men han försökte då bara lugna henne och sa att allt var bra. Morgonen på lördagen den 27 juli vaknar paret upp i Jens lägenhet. De kliver upp, bäddar sängen och går ut på balkongen för att röka tillsammans. På balkongen kommer diskussionen om pengar och handpenningen upp igen. Och Jens ringer då upp säljaren till huset. Säljaren menar att Jens tror att det är en summa på 6 000 kronor för trädgårdsverktyg som saknas, men att handpenningen är betald. Men får då veta att inga pengar kommit in och att husaffären är på väg att avskrivas. Säljaren säger att han då hörde Jens skrika något åt Stefan och var mycket upprörd. Jens avslutar samtalet men säger att han ska ringa tillbaka senare samma dag. Men det gör han aldrig. Istället får han ett sms senare under dagen där det står att pengarna till slut satts över. Något som inte stämmer då heller. Vid det här laget är Jens både sårad och mycket upprörd och skriker åt Stefan. Han frågar om han ljugit om allt och konfronterar Stefan. Jens är nu säker på att han ljugit om allting och inte alls har några pengar. Och han vill att Stefan ska lämna lägenheten. Stefan försöker desperat få Jens att lugna ner sig och lyssna på honom. Men Jens fortsätter att skrika och säger att allt Stefan sagt är en lögn. Stefan går då ut i den trånga hallen och börjar packa sin väska. Och Jens säger att han vill göra slut. Stefan vill bara att han ska vara tyst och lyssna. Men Jens vill inte och går in och ut i hallen och skriker på honom. Plötsligt snubblar Jens över packningen, faller baklänges och drar Stefan med sig i fallet som hamnar ovanpå honom. Stefan försöker då hålla fast honom för att få honom att lyssna. Plötsligt säger Jens ännu en gång att allt Stefan sagt är en lögn och att våldtäkten han har varit med om säkert aldrig har hänt. Och då svartnar det för Stefan. Stefan lägger då händerna om Jens hals och klämmer åt. Han stryper honom där på golvet och till slut märker han att Jens har slutat andas. Han inser nu vad han gjort och får panik. Han klarar inte att se Jens ansikte och knyter en plastpåse över det. I senare förhör erkänner han dock att det också ska ha varit en åtgärd för att se till att han verkligen var död.
När Jens fick veta det här så började de bråka. Och till slut så ströp då mannen honom. Han säger, sen svartnar allt, jag tar stryptag på honom. Dagen efter kommer det över mig vad jag har gjort.
Mm. Med ett erkännande att han har tagit livet av honom, vad tror du kommer bli försvarets taktik?
De kommer ju köra på att det här inte var på något sätt.
Han sätter sig sen i soffan, tittar en stund på kroppen och vet inte vad han ska ta sig till. Efter en stund täcker han snabbt kroppen med ett täcke som låg på sängen. Tar tag om Jens fötter och släpar honom ut genom trappuppgången och in i källarförrådet. Notera att detta är på morgonen en lördag och att någon när som helst kunnat komma igenom porten eller ut ur sin lägenhet och upptäckt honom. Väl inne i förrådet flyttar Stefan på lite bråte och lägger kroppen i hörnet. Täcker över den och går sedan tillbaka till lägenheten. Efter en stund bestämmer sig Stefan för att packa färdigt väskan han börjat packa under bråket och han tar sen Jens bilnycklar och lämnar lägenheten. På väg ifrån lägenheten stannar han till hos grannen som skulle ha vattnat deras blommor medan de var borta och berättar att de inte kom iväg på fredagen som planerat och skulle istället åka på måndag med bil. Han åker iväg med Jens bil och börjar med att plocka ut pengar från Jens konto i en bankomat. Där blir han fotograferad av en övervakningskamera. Han plockar först ut 100 kronor och direkt därefter plockar han ut 1000 kronor till. Sedan åker han för att tanka bilen och även då använder han Jens kort eftersom att han inte har några egna pengar. Under ett par timmar efter mordet skickar Stefan ett stort antal sms ifrån Jens mobil till Jens mamma, säljaren av huset och till en av Jens kompisar där han utger sig att vara Jens. Och han skickar också ett sms ifrån sin egen telefon klockan 10.27 till en man i Stockholm, Linus, som han haft en sexuell relation med på sidan av sitt förhållande med Jens, där han skriver att han gått ifrån sin pojkvän. Det skickar han alltså bara cirka 2 timmar efter att han i själva verket mördat sin pojkvän och sambo. Senare under förmiddagen fortsätter kontakten med Linus på en Facebook-chatt där de pratar om att ses. Och lite senare tar han kontakt med en man vi kan kalla Daniel, som han också har en sorts relation med under sin tid med Jens. Han bestämmer en träff även med honom. Och till båda säger Stefan att han gjort slut med Jens och vill komma ifrån. Han fortsätter som sagt också att höra av sig till Jens mamma för att få henne att tro att allt är som det ska. Mamman är däremot inte övertygad och frågar vid ett tillfälle om det verkligen är Jens som skickar sms:en. Men får då till svar att hon inte ska oroa sig och inte vara arg på Stefan. Till slut bestämmer sig Stefan för att åka mot Daniel i Uppsala. Och där stannar han nästan en vecka. De festar mycket tillsammans under tiden. Och Stefan dricker mycket alkohol. Under den tiden fortsätter han kontakta mamman och hussäljaren. Och låtsas vara Jens. Det sista sms:et ifrån Jens telefon skickas på söndagsmorgonen vid 6-tiden. Men han börjar sen göra uppdateringar på Facebook i Jens namn och den 29 juli, alltså 2 dagar efter mordet, skriver han på Facebook att planet snart lyfter mot Cypern, men att båda männen har nya mobiltelefoner och nya nummer. Den 2 augusti skriver han på Facebook igen. Då skriver han att väskorna med deras mobiltelefoner kommit bort i samband med flyget, men att de ska återfå dem under kvällen. Han gör dock ett litet misstag och skriver inlägget ifrån sin egen mobiltelefon, vilket syns på Facebook. Och alltså så går det inte ihop med vad han har skrivit. Efter att ha varit ett tag hos Daniel i Uppsala åker Stefan vidare och besöker en kompis och hennes familj i Enköping. Där handlar Stefan med sig mat till att grilla under kvällen den 6 augusti och beter sig till en början normalt. Under tiden han är hemma hos Eva så ser de att Jens är anmält försvunnen och på Facebook har Missing People gått ut och vädjat allmänheten om hjälp. Och tips samt en bild på Jens. Efter det blir Stefan alldeles skakig, svettig och förvirrad. Han hade sagt att vi är anmälda försvunna. Fast det i själva verket bara var Jens det gällde. Och hade bett om att få låna en telefon för att ringa Missing People och berätta att de levde och mådde bra. Till Eva och hennes sambo hade Stefan sagt att han och Jens varit på Cypern, just kommit hem och att Jens var kvar hemma medan Stefan skulle åka upp till Hudiksvall och sin lägenhet i Iggesund. När han ringt Missing People ändrar han sig plötsligt och säger att han måste åka tidigare än han tänkt och att han ska åka tillbaka hem till Jens istället. Han tog med sig en låda vin som han köpt tidigare under dagen till grillningen och bad dem att få låna ett snöre eller rep som han sa att han skulle använda till att staga upp bagageluckan, men la sedan snöret istället i fickan innan han åkte iväg. Dagen efter, när Stefan åkt, blir paret allt mer misstänksamma och tittar i mobilen för att se om han verkligen ringde Missing People, vilket han faktiskt hade gjort. Och enligt samtalslistan varade samtalet i cirka 4 minuter. Men när han ringde så slog han fyrkant 31 fyrkant innan numret, så han kunde ringa med dolt nummer. När Stefan lämnar Evas gård har han panik. Han börjar inse att han inte längre kan fly och att polisen snart kommer vara efter honom. Han kör med bilen mot Heby och kör sedan in på en enslig skogsväg. Det är nu tisdag den 6 augusti. 10 dagar efter mordet, och Stefan sitter kvar i sin bil i skogen och gråter sig mest igenom resten av dagen. På onsdagen börjar han dricka av vinet i boxen han tagit med sig, går ut i skogen och cirka en timme efter han börjat dricka tar han fram repet för att ta sitt liv. Men han misslyckas. Efter sitt misslyckande går han tillbaka till bilen och dricker mer vin och tror att han somnar till slut, för sen minns han inget mer förrän dagen därpå. Han gör dock under sin minneslucka ett inbrott i ett hus i området där han slår sönder ett fönster som han sen skär upp sin hand på och lämnar blodspår och i och med det också sitt DNA i huset. När han vaknar upp på torsdagen har han en sårig hand och i bilen finns en spritflaska och en filt som han tagit ifrån huset under inbrottet. Slutligen den 9 augusti, 13 dagar efter mordet på Jens och en dag efter att hans kropp hittats i förrådet, så ringer Stefan själv till SOS vid klockan 18-tiden och berättar att han är mannen de letar efter. Att han mördat Jens och att han ska gå ut till vägen mellan Heby och 400. För att vänta in polisen så att de kan gripa honom. En polispatrull åker ut för att möta upp Stefan och klockan 18.38 grips han där på landsvägen. Han tas med till polisstationen där man genast börjar förhöra honom om vad som hänt. Han erkänner att han strypt Jens under ett bråk om pengar. Till en början har han lite problem att minnas, särskilt dagen före mordet. Av de som förhör honom upplevs han snarare som känslokall och ganska kallt inställd till vad han har gjort, med tanke på att det är hans sambo det handlar om och att det enligt honom själv handlar om en olycka. Han verkar helt enkelt inte så chockad och skärrad som man skulle kunna tänka sig, och han frågas flera gånger om det kanske faktiskt var så att han ville bli av med Jens. Men han nekar till det. Man menar till exempel att det verkar märkligt att man bara timmar efter att ha mördat sin sambo i ett gräl av vad man påstår är en olyckshändelse åker till ett ex för att festa och sedan låtsas att han är vid liv inför hans anhöriga. Senare görs en vallning med Stefan i Jens lägenhet i syftet att låta honom visa vad som hänt och hur han agerat, och när han gör den är han svettig, skakar i hela kroppen och gråter sig igenom hela vallningen.
Det som talar emot honom mycket, det är ju hela hans agerande efteråt. Att han verkligen har försökt dölja spåren. Och...
Det verkar ju lite klantigt när man så här i efterhand följer fallet.
Ja, det är klart att nu när man sitter och läser så här, detta har hänt, och man så här ser allt han gjorde för att dölja, att det kan verka lite klantigt, men samtidigt så har han ju antagligen agerat i stundens ingivelse, och sen så ser man nästan här framför sig hur han desperat har försökt dölja de här spåren.
Mm. Han har ju genomgått en liten sinnesundersökning. Talar den till hans fördel om man ser straffmässigt?
Ja, det kan man säga att den gör. Det var ganska tvetydigt resultat. Det gick inte att säga vare sig eller. Det kunde tyda på att han har en störning, men det kan inte slå fast det. Så att om han döms så kommer ju hans advokat såklart yrka på att de gör en stor rättspsykiatrisk undersökning. Mm.
Vi har ju varit där också och bevakat det här.
Ja, vi har haft en e-spanare på plats kan man säga, som heter Markus Larsson. Och han berättade att det var helt fullsatt. Det här var i den största tingssalen i Karlstad tingsrätt. Men det var, alla fick ändå inte plats, det var så pass mycket folk. Och det var ganska känslomässig rättegång, sa han. Det, för Jens anhöriga var så här, såklart det här är ett fruktansvärt jobbigt ögonblick. Mm. Och mamman vittnade bland annat i rätten och sådär idag.
Varför tror du att det här fallet har dragit så mycket uppmärksamhet?
Jag tror det är alla vänderna, att det började med ett försvinnande. Och försvinnande fascinerar.
Han bryter några gånger ihop och har svårt att hålla sig samman när han går ut genom lägenheten och förrådet för att visa hur han strypt Jens, släpat ut kroppen och sedan gömt den där inne i förrådet. Fallet tas upp i Värmlands tingsrätt i början på oktober 2013. Rättegången blev känslosam och vid ett tillfälle uppstod tumult när Stefan skulle förhöras. Varpå man fick leda ut en av Jens anhöriga som var mycket upprörd. Stefan vidhöll genom rättegången, precis som i förhören, att det svartnat för honom och att det aldrig var meningen att Jens skulle dö. Rätten ansåg dock, bland annat med stöd av rättsläkarens utlåtande, att Stefan var medveten om vad han gjorde. Rätten skrev bland annat: vad som anförts är alltså något som med styrka talar för att det är fråga om ett handlande av någon med insikt om vad som sker och att det är fråga om ett medvetet handlande. Rätten menar vidare att Jens måste ha känt mycket stor smärta och upplevt stark dödsångest till följd av det hårda stryptag som togs. Och med tanke på hur utdraget dödsförloppet blir vid strypning. På grund av det anser man också att Stefans redogörelse inte stämmer. Eftersom om han, som han menar, bara satte händerna om halsen i syfte att få Jens att bli tyst. Så hade han lång tid på sig att släppa taget och låta Jens gå. Men istället höll han kvar, länge och hårt. Den 19 november kommer tingsrättens dom där man ger Stefan 16 års fängelse för mord. Sättet han tog Jens liv på i kombination med hur han handlat efter hans död gör att man beslutar sig för den domen. Trots att Stefan och hans advokat själva yrkade på att döma honom för vållande till annans död eller alternativt dråp. Den rättspsykiatriska undersökningen som gjordes i samband med rättegången visade att Stefan inte led av någon psykisk störning i samband med mordet eller under tiden för undersökningen. Och han kunde alltså dömas till fängelse istället för vård. Det var dock något Stefans advokat menade var felaktigt och överklagade domen till hovrätten där målet togs upp på nytt. Strax efter årsskiftet 2014 kom hovrättens dom. Hovrätten höll med tingsrättens bedömning i stora drag. De ansåg precis som tidigare att det rör sig om mord och inget annat. Att det faktum att Jens och Stefan var närstående, sättet Jens mördats på och att det var i hans eget hem var försvårande. Och det gör i princip samma bedömning som tingsrätten, men väljer att sänka straffet från 16 till 15 år. Stefan hamnade alltså i en spiral av lögner. Han ljög om det mesta och täckte upp för dem med nya lögner. Det fungerade oftast en stund, men till slut så kan man bara inte fly. Till slut så blir det för mycket. Han riskerade att förlora allt, till och med sin värdighet. Och plötsligt gjorde han det otänkbara. När allt redan var för sent täckte han till och med upp för ett mord med nya lögner. Och det höll i hela 13 dagar. Nackdelen med lögner är bara att hur vi än försöker fly så kommer sanningen alltid komma ikapp oss förr eller senare.